When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej, Fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra, för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Det är inte Telia helt enkelt. Men toksnabbt 5G-bredband, det är Telia. Och suveräna erbjudanden, det är också Telia. Att allt kring köp och installation är smidigt för dig som användare, ja, Telia. Att vinna på spåret 2 år i rad, ja, det är också Telia. Jag tror att poletten trillat ner nu. Bor du inom tättbebyggt område så kan du just nu få ett riktigt bra 5G-bredband genom Telia. Och som pricken över iet är det både stabilt och superenkelt. Vill veta mer om det här så går du in på telia.se. Tack Telia! Hej och välkomna till podden. Kanske sitter du som jag någonstans ensam i någon slags frivillig karantän. I och med coronaepidemin har smittspridning blivit något av en folkrörelse och vi följer med spänning presskonferenserna med Anders Tegnell och hans kollegor. Men vad händer egentligen när en smitta sprids och hur kan man undersöka smittvägarna? Det hoppas jag att vi kommer få en bild av i dagens avsnitt. Jag heter Fritte Fritzson och det här är Allt du vill att veta.
Smittspridning handlar om hur sjukdomar sprids i samhället. Smittor kan spridas direkt eller via värddjur. Några vanliga smittvägar är kontaktsmitta, droppsmitta och luftburen smitta. Att förebygga smittspridning kan handla om god hygien, social distansering eller vaccinering. På ett personligt plan kan sömnbrist, dålig kost och för lite motion göra oss mer mottagliga för smitta. Det kan också olika sjukdomar och läkemedel göra. Den som ska berätta för oss om smittspridning är Fredrik Liljeros. Han är professor i sociologi vid Stockholms universitet och har i flera år forskat på modellering av smittspridning. Han utvecklar också just nu tillsammans med Dolores Group en programvara för att göra prediktioner för företag. Varsågoda, allt vill att veta om smittspridning med Fredrik Liljeros.
Hej, Fredrik Liljeros, välkommen till podden.
Tack så mycket.
Du är professor i sociologi vid Stockholms universitet. Hur kommer det sig att en sociolog börjar intressera sig för smittspridning?
Jag började studera egentligen hur folkrörelser spred sig i Sverige. Det fanns ett fantastiskt datasätt där man hade geografisk data på alla fackföreningar, frikyrkor, nykterhetsrörelser bland annat i hela Sverige mellan 1880 och 1940. Och så gick jag en kurs med en amerikansk gästlärare, A.G. B. Sørensen, dansk från början. Och då kom jag in på just sådana här spridningsmodeller. Så att jag höll på och meckade, byggde modeller för att studera hur de här olika folkrörelserna spreds över Sverige. Och då hade jag modeller som jag i princip tog från epidemisk modellering och anpassade dem då för sociala fenomen. Och när jag var klar med min avhandling så då hade jag lite grann kommit in på sexuella nätverk av en slump. Så vi kanske inte behöver gå in så jättemycket på här. Det hade att göra med att jag hade rätt kontakt med rätt personer helt just då. Så då fick jag en så kallad postdoc på dåvarande smittskyddsinstitutet med Johan Giesecke då som... Det var han som anställde mig. Och sen hade jag Anders Tegnell som gruppchef.
Okej, så du känner de här experterna som uttalar sig varje kväll?
Ja.
När man pratar om det här med smittspårning så brukar man ju nämna Mendelweiss som ett tidigt exempel. Vad kom han på egentligen?
Jo, man hade problem med dödlighet på förlossningsavdelningar. Och det visade sig att det var en förlossningsavdelning som hade mycket högre dödlighet än en annan. Och det han gjorde var då att... egentligen lite grann nästan som Sherlock Holmes, att han verkligen provade olika hypoteser. Kan det vara att prästen går igenom på ett visst sätt i den ena lokalen? Men sen visade det sig då att i en av de här salarna, där blivande läkare, gjorde sin praktik där. Och de tvättade inte händerna. Så de skulle, eller, man visste väl inte ens att hur viktigt det var att tvätta händerna på den. Men han lyckades i alla fall komma på att där har vi ett problem. Och när man sen började göra det så minskade dödligheten. Så att det var både metodmässigt och att han visade på liksom smittsamhet.
Mm. Sen läste jag någonstans att han fick inte riktigt gehör för att folk tyckte att det var inte så viktigt sen, trots att han hade visat då liksom i absoluta siffror att dödligheten gick ner.
Ja, men så är det ju liksom tyvärr med oss människor. Ja. Det har väl varit lite grann samma problem för några år sedan, just när man skulle försöka få läkare att inte ha den här rocken med långa ärmar just av hygienskäl. Mm. Och det liksom, på något sätt så satt det väldigt mycket symbolik i den rocken.
Just det. Hur skiljer sig epidemier åt när det gäller olika typer av sjukdomar?
Jo, alltså det viktigaste att förstå är att olika sjukdomar är olika smittsamma och smittar på olika sätt. Så att om vi har på ena extremen, en extremt smittsam sjukdom, det är ju mässlingen. Den är så pass smittsam som att om jag kommer in i ett rum eller en tunnelbanevagn och har mässlingen, så kommer jag på ganska kort tid smitta alla som inte är immuna i det rummet. Och där är vi absolut inte när det gäller, vad heter det, corona. Och i andra änden så har vi väldigt svagt, eller sjukdomar som kräver betydligt längre tid och betydligt närmare kontakter. Och där, två exempel på det är då dels alla sexuellt överförbara infektioner. Sen är det också viktigt att komma ihåg också att det finns ju faktiskt väldigt få sjukdomar som inte smittar sexuellt. Även snuva smittar sexuellt. Men när man pratar om sexuellt överförbara infektioner så handlar det om sjukdomar eller infektioner som bara smittar genom sexuell överförbarhet. Och tuberkulos till exempel. Och det är därför man till exempel har utbrott i fängelser och så vidare, där folk lever tätt in på varandra.
Just det. Mm.
Och även blodsmitta är också då det kräver att blod överförs. Det är därför som till exempel HIV sprids så extremt effektivt när man delar spruta.
Men vi pratar om blodsmitta, sen finns ju då kontaktsmitta, droppsmitta och luftburen smitta. Men luftburen, är det då mässlingen till exempel? Och sen har vi de här skillnaderna mellan då droppsmitta, det är det som vi pratar om när vi diskuterar corona.
Eller dropp, man säger väl att det är en dropp och kontakt.
Dropp och kontakt, ja.
Så att du kan ju dels om du någon nyser på dig, eller att du tar på någonting där någon har nyst. Mm. Eller ja, även om du vårdar någon till exempel så.
Just det. Vilka är de vanligaste fördomarna skulle du säga när det handlar om epidemier och smittspridning?
Ja, jag har svårt att säga att det finns en typisk fördom. Men däremot, det som människor har väldigt svårt att förstå, och det beror inte på att man är dum, utan det är att vi är väldigt vana hela tiden att tänka orsak och verkan. Och ofta att en liten händelse brukar ha en liten orsak och en stor händelse har en stor orsak. Och just när det gäller sjukdomar och sjukdomar sprids, så är problemet att det oftast inte alls är på det sättet. Det kan vara små förändringar som kan få jättestora effekter. Man brukar prata om såna här tipping points till exempel. Och även, det behöver inte alls vara så att en stor åtgärd behöver ha någon effekt på en sjukdom överhuvudtaget. Epidemier, de är vad vi forskare brukar kalla för, de styrs av en olinjär dynamik, vilket vi människor är sämre på rent intuitivt att förstå.
Just det. Det finns ju en hel del matematiska modeller för hur epidemier sprider sig. På vilket sätt kan de hjälpa oss förstå de här epidemierna?
Ofta tror man ju att medicin och medicinsk vetenskap, att det är liksom en hård vetenskap, ungefär som fysik, att man gör experiment, man har väldigt bra koll på saker och ting. Och just då när det gäller smittsamma sjukdomar så är det just av etiska skäl och även metodmässiga skäl väldigt svårt att veta exakt hur länge är en sjukdom smittsam, hur varierar smittsamheten över tid. Hur, till exempel, är det stor skillnad mellan olika individer? Det kan ju vara så att det blir liksom genetiska skillnader som inte alls har att göra med liksom ålder eller kön eller någonting sånt där. Så att det är inte konstigt nu att vi inte har koll på exakt hur smittsam coronan är. För att vi har, det är samma sak med vanlig influensa, är också väldigt svår att just... Där har vi lite bättre koll på ungefär hur länge man är och så vidare. Men problemet med vanlig influensa, om man ska modellera den, är då att där har vi immunitet som spökar. Och det behöver inte vara så att man blir helt immun, utan det finns, man pratar om korsimmunitet, att det blir väldigt komplext. Och det där är också jättesvårt att bygga in i modeller.
Okej, så immunitet är liksom ingen binär egenskap, utan det kan, man kan vara lite immun då? Alltså.
Ja, i alla fall när det gäller influensa. Så är det väl, alltså, jag försöker ju undvika att ge mig in på medicinska aspekter. Men jag menar, vissa sjukdomar har man ju kortvarig immunitet på. Medan andra har man livslång immunitet för. Nu ska vi se, men just det, alla modellerare, och jag tror att man använder den här klyschan i alla modelleringsbranscher, det är att en modell ska vara så enkel som möjligt men inte för enkel. Och den balansen är ju faktiskt jättesvår, för att det finns liksom inga bra objektiva kriterier för vad som är för enkel. Men om man då tittar på historiskt sett då, så någonting man har varit väldigt bra på att modellera, det är till exempel mässlingen, alltså väldigt smittsamma sjukdomar. Och det beror på att då kan man då anta att i princip alla har ungefär samma sannolikhet att smitta alla på ett lokalt område. Så att det finns jättefina modeller då på till exempel hur mässlingen i England innan man började vaccinera spred som nästan cirkelvågor ut från London. Det går också jättebra att modellera. Det är egentligen samma typ av modeller man har inom fysik för hur värme sprids, till exempel. Så att det är vi väldigt bra på. En annan profession som också använder modeller är ju meteorologer. Och då vet vi då att de är oftast tydligt bättre på spåvädret imorgon än vad de är i övermorgon. Och om en vecka är det i princip helt omöjligt. Vi har väl lite, liksom, när man modellerar sjukdomar är det ju lite lättare. Men det är fortfarande väldigt mycket osäkerhet. Så att en första nivå man tänka sig, det är liksom vilken form har själva utbrottet. En vanlig frågeställning, om man har ett utbrott någonstans av en sjukdom och inte ens aning om vilken sjukdom det är, så är det då... Kan det vara intressant att veta, är det någonting som finns i vattnet eller är det någonting som sprids från person till person? Och då kan man då genom enkla modeller visa på att sprids det från person till person så blir det som en S-formad kurva. Att i början så går det väldigt långsamt, sen går det snabbare och snabbare och snabbare. Men efter ett tag då så är det nästan hälften smittade, då börjar det bromsa in igen. Då får vi den här S-formade kurvan. Är det istället en smittad i vattnet? Då blir det så att det går snabbast i början, så blir det långsammare och långsammare och långsammare.
Okej.
Och jag vet inte om det är intressant för den här podden, men det är en av de här artiklarna jag gjorde i min egen avhandling. Då använde vi just de två olika modellerna för att skatta hur svensk innebandy spreds i början. För att se om det var massmediaeffekt. För att är det massmedia brukar man säga, då blir det som en smittad brunn. Medan om det sprider från person till person så blir det... då blir det en S-formad kurva helt enkelt.
Just det, just det. Den här podden sprids nog mer från person till person skulle jag säga. Ja. Men jag önskar att det fanns en sån massmedieeffekt. Men om man ska göra en sån här modell över en smitta, vilka parametrar är det man ska mata in i systemet då?
Det beror på lite på vad frågeställningen är. Mm. Är frågeställningen hur många som kommer att bli smittade? Är frågeställningen hur lång tid kommer det bli tills majoriteten är smittad? Eller kommer vi få ett utbrott överhuvudtaget? Eller när det gäller vaccinationer, hur många måste vi vaccinera för att vi ska liksom skydda hela befolkningen?
Okay.
Vi kanske ska backa lite grann till det här. Alltså det som vi historiskt har varit bäst på att modellera, det är just den här som mässlingen. För att då kan man då anta att alla träffar varandra helt slumpmässigt lokalt. Du behöver alltså inte kartlägga hur familjestrukturen ser ut, hur fördelningen på storlek på jobb ser ut, eller om det gäller sexuellt överförda infektioner, hur många partner olika människor har, och kanske också viktigt när det gäller sexuellt överförda infektioner, hur många gånger har man sex och hur har man sex med varje partner.
Just det.
Så att ju mindre smittsam en sjukdom är, desto svårare blir den att göra exakta modeller för. Och det är egentligen det som jag har, hela min forskning har gått ut på, det är att avvikelse från just det här antagandet som man ofta gör slumpmässighet, hur påverkar olika avvikelser från slumpmässighet själva epidemins utseende för olika sjukdomar? Mm.
Men är det lönt att göra några modeller över covid-19 när vi vet så lite, eller?
Det är faktiskt en väldigt, väldigt bra fråga. Ja, jag tycker att man ska göra modeller. Problemet är, för att det ska bli riktigt bra modeller, för att problemet är nu om man tittar på de bästa modellerna som har gjorts just nu. Det är dels en modell då från England. Tittar man då så är det otroligt mycket antaganden som görs i den modellen. Så att problemet är då att har man en mängd olika antaganden, då kan man ju i princip genom att skruva på den nästan få fram vad man vill.
Och ju fler antaganden desto
osäkrare blir det.
Ja, jag ser.
Det bästa är egentligen om det är 3-4 oberoende grupper som tar fram 3-4 oberoende modeller och sen modellerar samma sak. Och det är väl det som händer just nu. Mm. För att det finns en bra amerikansk studie också, som också bygger på tidigare influensamodeller. Men samtidigt då så slängs det ihop väldigt mycket modeller nu som bygger på just den här slumpmässigheten som jag ser väldigt mycket problem med. För att det man inte får med i den modellen, det är det som kallas för lokal mättnad. Det vill säga att om man nu antar den här S-formade kurvan, så kan det ju vara att har man en liten stad så är det ju ofta så att väldigt snabbt så blir de flesta smittade, och det tas inte hänsyn till, utan man tänker sig ändå liksom att hela Stockholms län, att alla träffar alla. Mm. Eller att vet du, just att i det här bostadsområdet eller på den här arbetsplatsen är just nu folk sjuka. Men när folk väl har blivit sjuka på en arbetsplats, då är det ju så att de som är sjuka, de kan inte smitta lika många längre, för att deras vänner, deras kontakter är redan smittade. Så det är det som kallas för lokal mättnad.
Just det. Men om man tittar på kurvorna i de olika länderna över hur covid-19 nu då smittar, går det att säga någonting om alltså hur kurvan kommer se ut sen, eller går det att säga någonting om sjukdomens smittsamhet generellt? Eller?
Om folk lever som de alltid har gjort. Vi låtsas så att det helt plötsligt uppstår en covid-19 som inte är värre än vanlig snuva, så det är ingen märker att den finns. Då skulle vi då få den här S-formade kurvan tills tillräckligt många fått den för att det ska bli immunitet. Det som också är väldigt svårt just när det gäller modellering, det är då att har vi ett pågående utbrott, då börjar folk bete sig på ett annat sätt. Och det är också viktigt att komma ihåg nu när man just, om man då tittar på Kina och Korea, och då, de har ju använt, i alla fall säger de, kraftiga åtgärder. Men än så länge så vet inte vi om att det är åtgärderna som har stoppat det hela, eller om det är så att folk frivilligt har, genom sitt sätt att bete sig, har uppnått social distansering på ett väldigt effektivt sätt.
Just det, eller om det är en kombination.
Ja,
på något sätt.
Precis.
En faktor som återkommer när man läser om det här är R0
ja.
Vid spridning av epidemier. Kan du förklara vad det är för någonting?
är noll. Det är både enkelt att förklara och krångligt att förklara.
Vi försöker förklara enkelt.
Vi tar den enklaste. Ja, men problemet är att den enkla varianten funkar jättebra på mässling.
Okay.
Men sämre på mindre smittsamma sjukdomar. Men vi börjar det enklaste fallet. Mm. Säg att, det vanliga sättet man brukar förklara det. Säg då att vi har Island. Och en fiskare kommer hem med mässlingen. Och att vi också antar att på Island då så det var tillräckligt länge sedan den förra mässlingsepidemin eller den helt ny variant på mässling. Så att alla är mottagliga för smitta. Mm. Då är R0 det antal personer som den här fiskaren smittar i genomsnitt. Och då har vi det här i genomsnitt, det är jätteviktigt. För att det kan ju vara så att den här fiskaren är, ja, säg att han är ensamstående, kommer hem, har feber, går hem och lägger sig och tillfrisknar, träffar ingen. Och då smittar han ju noll personer. Eller så kan det ju vara så att den här fiskaren, ja, jag vet inte vad han gör. Ja, men han säger att han har en stor familj eller någonting. Och då kanske han smittar 14 personer istället, va? Och på vägen hem och jag vet, om han tar bussen eller någonting. Va? Så att R0 är alltså det genomsnittliga antalet personer en smittad person smittar i en helt osmittad person. Det är därför nollan kommer ifrån. Va? Mm. Sen blir då, de han smittar, det blir då R1. Och de i sin tur då, som de som blir R2 och så vidare. Efter ett tag då så brukar det bli väldigt svårt att hålla isär. För att de här vågorna glider lite grann isär varandra på grund av slumpen. Så det är den enklaste förklaringen.
Men går det att säga liksom vilket R0-värde som krävs för att en viss epidemi ska få fäste då? Eller?
Jo, om vi nu antar att vi inte har någon social struktur annat än att människor umgås helt slumpmässigt. Mm. Då är det så att då finns det liksom själva tipping pointen, det är 1. För att är det högre än 1, då får vi en epidemi. Är det mindre än 1 så kommer vi ibland få några fall, men det kommer väldigt snabbt dö ut. Så att där har vi ett exempel på det här jag pratade om, att små förändringar kan få jättestora effekter. För att ta till exempel en stad. Om du ökar invånarantalet så kommer ju då antagligen de här mer slumpmässiga kontakterna öka. Och det gör ju då att helt plötsligt så kan du komma över den här siffran. Alltså helt plötsligt så går det från ett tillstånd där populationen är immun till att inte vara immun. Men då har vi fortfarande det här med att det är slumpmässigt. Och problemet är att speciellt för corona så är det så att strukturen har stor betydelse. För att tittar vi på data från Kina så är det att de flesta smittas av personer från i sin familj. Mm. Och det betyder ju då att ju längre du har kontakt, tätare kontakt, ju större är sannolikheten att bli smittad. Mm. Och det är det som krånglar till det hela. Så att R0 blir helt fel. Det blir halvfel kan jag säga för just corona. Men det blir ännu mer fel för sexuellt överförbara infektioner. För att om vi tittar på hur många partner människor har i genomsnitt. Så kommer vi för alla sexuellt överförbara infektioner ligga under 1. Det vill säga att det är helt omöjligt att vi skulle kunna få ett utbrott. Mm. De borde ha dött ut för länge sedan. Men skälet till att vi har sexuellt överförbara infektioner är det att vi har en variation i antal kontakter. Både över i åldrar, över tid. De flesta har ju liksom att klamydia till exempel, den är vanligast mellan, vad ska man säga, 18-24 någonstans där. Och det beror ju på att folk har mest partner just då.
När folk går på Stockholms universitet.
Ja, eller jag brukar i alla fall, jag brukar använda den här metaforen. Förlåt Örebro, men anta att du ska ut och på engelska finns det här ordet casual sex. Det finns inget motsvarighet på svenska, det är för intressant i sig själv. Men du ska ut och ragga helt enkelt en onsdag och går till stadshotellet eller var man nu går någonstans i Örebro. Får man tänka så här, vem är det jag träffar? Är det den personen som har en partner eller är otrogen en gång under sin livstid, eller är det den personen som har två partner i veckan? Det är betydligt större chans att man stöter på den här personen som har väldigt många partner. Så att sexuellt överbarationer, de kan spridas fast R0 är betydligt lägre än 1 i hela populationen. För det blir så att ju fler partner du har, desto större chans är att du blir smittad. Och när du väl blir smittad så kommer du kunna smitta många fler än genomsnittspersonen.
Just det, det, det krävs bara några få Duracell-kaniner för att vi ska få en epidemi.
Ja, skulle man kunna säga. Men problemet är ju att det inte bara är några få Duracell-kaniner, utan det är... Då får man tänka sig att det finns Duracell-kaniner som, och även, alltså det finns måste ha olika bra batterier i så fall, för att variationen på hur många partner folk har är väldigt, det är inte så att det finns en liten grupp som har jättemånga partner och folk som har vi andra normala, sunda, moraliska människor, utan gränsen är faktiskt, om man tittar på världens städer, då finns det några jättestora städer, sen finns det några lite mindre städer, och sen finns det en jäkla massa Uppsala size och ännu mer Örkeljunga. Och så ser människors partnerfördelning också ut.
Okej.
A lot can happen in 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Rebag, your premier destination for luxury resale. Elevate your style with our curated collection of bags, watches, and fine jewelry. At Rebag, quality is our priority. Each piece meticulously vetted and verified by experts, ensuring your investment is nothing short of perfection. Buy and sell finds from the world's top brands, including Hermès, Chanel, and Cartier. Access expertly crafted and hard-to-find pieces that redefine luxury. Your next investment awaits at Rebag. Get 10% off your first purchase with code REBAG10. That's 10% off the luxury you deserve. Don't miss out. Head to Rebag.com and enter code REBAG10 at checkout. That's REBAG10.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. So start getting your best night's sleep in sheets that get softer and softer for years to come. And you can try their sheets with a 30-night guarantee, plus 15% off your first order with code BUTTERY. So head to bollandbranch.com today. Exclusions apply. See site for details.
Hur går det egentligen till när man kontaktspårar?
Det beror lite grann på vad det är för sjukdom. Tanken med kontaktspårning är ju då att om du har en person som är smittad, att du vill liksom hitta de andra smittade personerna. Mm. Och det finns ju lite olika skäl till varför man skulle vilja kontaktspåra. Även fast om vi börjar med sexuellt överförbara infektioner. Mm. Det finns mycket klamydia, men det är långt ifrån alla som har klamydia samtidigt. Där är det egentligen inte värt kostnaden, energin att testa alla. Jag vet, jag var själv inte inblandad i en studie, men det var en studie i norra Sverige där de erbjöd såna här hemtest alldeles i början. Och det visade sig att ingen var testad positiv i hela studien. Och det kanske beror på att det är de som testar sig, kanske är de som har minst anledning till att... Mm. Så att om det är så att du testar positivt för en sexuellt överbar infektion, då kommer du bli ombedd att tala om vilka du har haft sex med de senaste 6-12 månader. Och då, sen kommer då någon hjälpa dig med, oftast är en kurator, att skicka ett så kallat brev till den personen. Och i det brevet står det att du har blivit smittad, eller det finns risk för att du har blivit smittad eller har smittat. Jag har faktiskt inte sett, eller jag har inte exakt koll på hur den formulerar, men det viktiga med dem är då att det finns också en talong som du ska då ge till din läkare. För att då när den läkaren får reda på det, då skickar den tillbaka talongen till min läkare som testade mig positivt. På så sätt så kan man ju kolla att alla blir testade. För just sexuellt överförbara infektioner får vi inte ha register på personnummer i Sverige. Mm. Vilket går då tillbaka till HIV och hela den här hysterin där man hade varit med läkare som förespråkade att man skulle göra om Stora Karlsö, tror jag det var, till någon form av koloni för HIV-smittade, och så ska man bara skicka dit mat. Andra sjukdomar, jag vet, nu kommer jag inte ihåg exakt hur många sjukdomar som finns då i, enligt smittskyddslagen. Där får man ju då register. Så att det beror ju på, är det ett utbrott av matburen smitta så vill man ju kontaktspåra på ett sätt. Mm. Ta tuberkulos till exempel, som är ganska svårsmittad. Där kontaktspårar man då genom att titta vilka, hur ser familjen ut, vilka umgås. Man testar folk olika steg för att veta om de är smittade eller inte. Just när det gäller influensa, om vi skulle få en allvarlig influensa, för att det här tror jag också är ett viktigt missförstånd just när det gäller corona och influensa. Att influensa går det mycket, mycket snabbare att ta fram ett vaccin till. Men när vaccinet börjar komma, då har man oftast inte tillräckligt mycket vaccin för att kunna vaccinera hela befolkningen. Och då kan det mycket väl vara meningsfullt att kontaktspåra, för att då kan man ringvaccinera, kallar man det. Då försöker man liksom vaccinera runt kända fall. Det, i och med att vi inte kan göra det i Sverige och coronasmittan har kommit så långt som de har gjort, så finns det egentligen inget skäl till att lägga resurser på att kontaktspåra.
Ja, just det. Men det här med flockimmunitet som man pratar om, vad är det egentligen?
Det har att göra med R0. För att R0 i dess enklaste form, om vi nu antar mässlingen, så bestäms ju R0 av hur många kontakter personer har i genomsnitt per dag, hur smittsam varje kontakt är i genomsnitt och hur länge man är smittsam. Och vaccinerar man människor så kommer ju då smittsamheten och antal kontakter, liksom det påverkar ju det. Va? För att får du mässlingen kan du inte smitta de som är vaccinerade. Och på det sättet kan man då dra ner R0 under 1. Så att någonstans vid 95-96% täckning brukar man säga att mässlingen, då får man flockimmunitet på mässlingen. Men då gäller det också det här att då ska de som inte är vaccinerade, och det kommer alltid vara folk som inte kan vaccineras av medicinska skäl, så då måste väl de också vara slumpmässigt utspridda. Det finns lite sådana här exempel från till exempel USA där vissa religiösa samfund väljer då att av religiösa skäl att inte vaccinera sig. Och de har haft riktiga sådana här utbrott. Att det har någon varit någonstans som missionerat, kanske i Rumänien tror jag att det var ett känt exempel. Åker tillbaka, håller ett föredrag för församlingen om sin missionsverksamhet och smittar ner hela församlingen.
Men hur många procent av en population som måste vaccineras för att undvika epidemier? Det varierar då från sjukdom till sjukdom?
Ja, från sjukdom till sjukdom och även just det här med variationen i kontakter. Ja, men det är också en intressant sak. För att är det så att du har en stor variation i kontakter och kan vaccinera de som har många kontakter, då kan du få en jättesnabb effekt. Och det är därför kontaktspårningen är ett väldigt effektivt sätt om man kan vaccinera. För att chansen att dyka upp i en kontaktspårning är ju beroende på, oberoende om du är smittad eller inte, så beror det ju på att hur många kontakter du har. Mm. Så personer som har väldigt många kontakter har mycket större chans att dyka upp i en kontaktspårning. Så då använder man precis samma mekanism som sjukdomen använder för att spridas på ett effektivt sätt.
Mm. Intressant. Vad kan vi säga idag då om covid-19 ur smittspridningssynpunkt?
Ja, för det första måste vi vara klara med att vi har inget vaccin. Den är farlig, men det är också viktigt att komma ihåg att de flesta drabbas inte speciellt hårt, utan i huvudsak äldre riskgrupper och de som, jag menar, har lungsjukdomar och så vidare. Va? Så att den strategin som vi har nu, det är inte att egentligen ringvaccinera, utan snarare att man gör någon sån här social distansering i ring från de som har riktigt stor risk att få komplikationer. För att där har vi den trånga sektorn i sjukvården.
Men du som håller på med de modeller då, det finns ju en massa åtgärder som antingen har vidtagits eller som diskuteras. Kan vi ta några av dem? Reserestriktion till exempel?
Ja, bra. Det har ju faktiskt till och med forskat och gjort en studie på, som vi kanske också kan länka, för den är inte copyright skyddad. Just där vi använder resedata från Sverige för att titta vilken effekt det har. Så där modellerar vi, tänker så här att ja, vi sätter en, olika gränser. Människor får resa 5 mil, 2 mil till exempel, och så tittar vi, och så har vi olika grader av smittsamhet. Så den här är egentligen gjord för SARS från början. Och då ser man att man med den typen av restriktioner kan inte stoppa smitta, men man kan göra den betydligt långsammare. Jag ska också säga att vi lägger även in en parameter på följsamhet, hur mycket man följer. För det kommer ju alltid vara så att människor behöver viktiga mattransporter. Alltså det, man får hela tiden tänka på att samhället får inte braka samman heller. Men den visar att den är väl, har väldigt effekt. Men den är bara intressant så länge smittan är ojämnt fördelad i landet som den är nu. Så nu är det extremt viktigt att vi i Stockholm bara håller oss hemma, inte åker runt till mormor i
Katrineholm.
Ja, eller ännu mer.
Jag drar till med Kiruna då.
Ja, det är också en stor stad. Jag tänker mer om de här Dorotea och de här.
Ja, okej. Ja.
Och varför gör vi det då? Jo, det är också viktigt att komma ihåg. Det är inte för att man inte ska bli sjuk i Dorotea, men vi vill inte att hela Sverige ska bli sjukt samtidigt, för nu kan vi fortfarande liksom styra resurser. Mm. Mellan olika delar. Däremot så just det här som danskarna gjorde, stängde bron så här symboliskt. När vi har ungefär lika mycket smitta i Danmark och Sverige, då gör ju det egentligen inte någon nytta alls.
Nej, så reserestriktioner generellt sett inom ett land kan vara bättre än att hålla på protektionistiskt och stänga gränserna. Det är mer symbolpolitik då kanske.
Ja, eller som någon kollega till mig uttryckte, ja men de skyddar ju oss. Genom att dra ner. Alltså, så de gör det nästan värre för sig själva än för oss genom att göra det. Ja. Och sen tror jag också man ska komma ihåg just det här att man tror att nu ska vi stänga av alla flyg. Den här typen av smittsam sjukdom, det räcker ju med en enda smittad för att det ska liksom smitta vidare. Och vi kan inte isolera hela världen. Så att i, verkligen så att tvärstoppa all flygtrafik och så vidare, det visar i princip alla studier att det är helt omöjligt att stoppa en smitta. För det kommer den bara, man kan skjuta upp den, men du kan aldrig liksom på något sätt stoppa sjukdomen helt. För den är tillräckligt, det här R0-värdet är så pass högt så att den här typen av sjukdomar, har de väl fått fotfäste så är det liksom kört helt enkelt.
Det här med att stänga arbetsplatser och skolor då?
Skolor är intressant. För att det har ju visat sig då, jag har ju en dotter som... Jag har två döttrar. En går på gymnasiet. Där har man ju stängt och hon kör hemundervisning. Funkar jättebra. Problemet är då att skolan, om den funkar som den ska, har ju en viss skyddseffekt. Om man då lyckas se till att alla elever håller sig till sin klass. Inte sitter och hänger eller liksom pussas och kramas på rasterna mellan klasser och så vidare. För det är ju det dummaste som kan hända. Va? Så att... det är svårt att veta just att stänga skolor vilken effekt det har. För att skickar vi hem gymnasiet, ja, hoppas att de håller sig hyfsat hemma. Men risken är att man börjar hänga på stan och gör massa annat istället. Va? Och då får du egentligen ett effektivare mönster på att sprida smitta än vad du får i skolan. Och sen har vi det andra problemet. Om man stänger för yngre barn så kan man ju tvinga... någon måste ju vara hemma och ta hand om dem helt enkelt. Och det man absolut inte vill, det är att man fortsätter att jobba och se till att mormor från Dorotea kommer ner och hämtar barnen och åker tillbaka till Dorotea. För det scenariot, jag vet att jag var inblandad i pandemi, alltså influensaplanering för över 10 år sedan. Och det var det sista vi ville. Den metaforen vi måste ha, det är att varje liksom hushåll är en ö. Och det gäller ju att minska antalet kontakter så sjukdomen sprids långsammare. Så att vi måste alla försöka liksom minska de här typerna av kontakter.
Den här frågan varför Sverige har en liberalare hållning till karantän och folksamlingen, det dyker ju upp nästan varje dag tycker jag. Vad är din tanke kring det då?
Jag skulle säga det att jag tror att vi inför ju de här fast lite senare. Och det tror jag till viss del beror på att om man tittar forskningsmässigt i världen, de som är absolut bäst på epidemisk modellering, kanske jag redan har sagt, det är engelsmännen. Och de är fler som håller på med det än vad det är i Sverige. Och de har konkurrerande forskargrupper, vilket är elegant. De är inte bara en kritisk massa, utan de har en kritisk massa så det blir konkurrens också. Vilket då gör att de är väldigt mycket på hugget på spetset. Men där Sverige ligger ganska bra till ändå, just när det gäller forskning kring smittsamma sjukdomar. Just det här med infektionsepidemiologi, R0 och så vidare. Jag vet inte hur det är idag, men tidigare det var ingenting som direkt ingick i läkarlinjen alls. Men däremot så finns det en bra skola i England som heter London School of, nu ska vi se, det är någonting med tropical hygiene and tropical medicine, eller så är det omvända ordningen. Och flera av de här ja, men Johan Giesecke till exempel har ju gått där och är då liksom på något sätt världsledande kända forskare på området, vilket då gör att jag tror att Folkhälsomyndigheten har mer självförtroende och kan då på det sättet bedriva mer vetenskapligt motiverade åtgärder än vad kanske svagare smittskyddsinstitut är på andra ställen i världen. Jag vet ju att amerikanska CDC, den slaktades ganska hårt av Trump när han kom till makten. Så där fungerar det ju betydligt sämre.
Men du, nu kanske du är lite biased eftersom du känner Giesecke och Tegnell, men du skulle ändå säga att den svenska linjen är, du är inte superoroad själv, eller?
Alltså jag är oroad för sjukvårdssystemet. Vi vet ju inte hur överbelastat det kommer att bli. Och just det här med svårigheten att få tag i skyddsutrustning och så vidare låter ju... Men samtidigt, jag ska inte uttala mig om det kommer lyckas eller inte. Men man vill ju inte att mamma ska bryta benet nu och hamna på sjukhus. För det är en helt annan belastning än vad det är i vanliga fall. Så det är ju det som jag är mest orolig för. Och verkligen håller tummarna för att vi ska kunna dra ut eller trycka ihop den här kurvan så att det drar ut över tiden.
Ja. Men du, med din erfarenhet av liksom modellering och sådär, har du någon tanke kring hur länge vi ska leva i någon slags, vad ska man säga, undantagstillstånd, eller när kan vi börja gå på krogen igen på vanligt sätt?
Ja, det där är ju en väldigt bra fråga.
Det är som, många som undrar.
Ja. Alltså, det stora frågetecknet tror jag nu, alltså utifrån, som jag inte kan någonting alls om, och det är fortfarande lite osäkert, det är ju det att hur värmekänsligt det här är. För att om vi tittar man på vanlig influensa så är det ju så att på norra halvklotet så har vi det på vintern. På södra halvklotet så har vi om det på sommar. Mm. Och sen vid ekvatorn så är det någonstans kaos mitt emellan. Liksom. Så att det är ju fullt. Har vi tur så kommer det minska av sig själv över sommaren. Och samtidigt då finns det ju då chans att det kommer tillbaka efter sommaren. Så jag vet att spanska sjukan, den här epidemin som var efter första världskriget, den gick ju flera varv runt jorden. Så att det är inte helt omöjligt. Så får vi väl se hur lång tid det tar innan man får fram antingen antivirala mediciner eller vaccin. Mm.
Men skulle du säga att då nästa gång den kommer så kommer den komma lite svagare? För då är det fler som har haft det och då finns det högre immunitetsgrad.
Ja, allting annat lika. Men samtidigt vet jag, det är fortfarande folk som inte, det vet vi inte. För att andra vågen av spanska sjukan var värre. Men det var ju också ganska speciellt för det var ju då efter och under första världskriget. Mm. Så att just att varför den heter spanska sjukan beror ju på att det var ju Spanien som rapporterade, vågade skriva om den. Tyskland och England, eller vet du, de här olika sidorna visste ju om det, men de talade ju inte om det, för det var ju en sån här hemlighet. Mm.
Men hur ska samhället bäst förbereda sig för den typen av epidemier då?
Jag skulle gärna vilja ha någon liten populärvetenskaplig bara några sidor i biologiboken typ årskurs 8-9, bara hur funkar epidemier, för det här, eller liksom som ett exempel i matteboken, för det här är inte så jättekrångligt, för jag tror att det skulle liksom motverka missförstånd. Egentligen, det är därför jag sitter här nu. Jag brukar liksom inte, jag har ju som filosofi att det är några saker jag verkligen går ut med hårt, för det är jag 100% säker på, det är att kondom är bra. Och att jag tycker att man ska kontaktspåra ganska lång tid tillbaka på klamydia. Och sen tycker jag att jag är lite tveksam till just den här rekommendationen som åtminstone tidigare var att man har p-piller som ett primärt preventivmedel för unga kvinnor. Jag tycker att man, och kondom bara som någon form av extra skydd på det. Jag är inte helt säker på att det är den rätta strategin. Just för, åtminstone för att stoppa sexuellt överförbara infektioner. Men det är väl de tre sakerna jag har gjort. Men jag tror att i princip alla pandemiplaner, i huvudsak i alla länder, har varit inriktade på just en ny influensapandemi. Där man då vet att snart kommer ett vaccin. Men helt plötsligt kommer då en sjukdom där det inte, alltså som är betydligt mer smittsam än SARS. Och det finns, vi kan inte vänta oss ett vaccin på väldigt länge. Vilket då gör att helt plötsligt blir det betydligt större krav på skyddsutrustning och så vidare.
Men det är väl en lågoddsare att satsa pengar på att vi kommer ha mer skyddsutrustning nu efter coronaepidemin?
Ja, det är fullt möjligt.
Mm. Innan vi rundar av, är det någon aspekt av smittspridning som du tycker att vi har missat att prata om? Eller någon poäng du skulle vilja banka i? lyssnarna en extra gång?
Ja, det skulle vara använd kondom.
Ja, bra. Då tar vi det som ett take home message. Ja. Du, den här podden heter ju Alltid velat veta.
Ja.
Har du något ämne som du skulle vilja veta mer om?
Jag vet inte om du har gjort den, men jag har ju tänkt på den här. Jag skulle gärna höra allt du velat veta om Alexander Bard med Alexander Bard.
Du, det kan bli ett fantastiskt avsnitt. Den drar ju iväg lite grann åt ett annat håll mot det vi brukar göra.
Ja.
Men det hade ju varit fantastiskt.
Någon gång har jag sagt att han ansåg sig vara sociolog. Men nu är han väl mer filosof, om jag förstår. Jag är inte helt uppdaterad på honom, Nej. Men jag tror att det skulle vara.
Men det kan ju vara något att bita i för mig som programledare.
Ja.
Om jag ska hänga med där. Fredrik Liljeros, tack snälla för att du ville vara med på den.
Tack.
Fredrik Liljeros om smittspridning. Och just efter inspelningen av det här avsnittet kom en ändring i reglerna från max 500 till max 50 personer på publika evenemang. Så lyssna nu inte tillsammans med för många vänner om ni inte uppnått någon slags flockimmunitet. Vi som gör den här är relativt smittsamma podden heter Fritte Fritsson, Ida Wahlström och Gustav Wolf. Vill du komma i kontakt med oss så finns vi på Facebook eller också så kan du gå in på min hemsida fritte.se där du hittar ett kontaktformulär. Podden presenteras som vanligt i samarbete med Acast. Vi hörs igen om en vecka.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.